Ja, Eleonor Gustafsson, och jag är er församlingsplanterare i Berga, och vikarierande pastor. Jag jobbar på 15% den här terminen med predika en gång i månaden, men också finnas tillgänglig för själavård och samtal. Mina uppgifter och kontaktuppgifter finns på hemsidan, så vill du höra av dig så bara gör det. Och som sagt, församlingsplanterare i Berga också. Vi har bönemöten som ni gärna får komma på om ni vill. Vi ber enligt tidgärden. Ibland är det på tisdagar, ibland är det på torsdagar, ibland är det på måndagar. Så att det är bara att komma och hälsa på. Finns en länk på hemsidan där för att få reda på vårt böneschema. Kom gärna och hälsa på med er husförsamling till exempel. Låt oss be. Men människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Nu ber vi, ge oss det ordet som ger oss liv, som leder till befrielse, salighet. Herre, vi ber om din klarhet. Plantera ditt ord i oss på ett sätt som gör att det bär frukt. Amen. Vi är inne i en predikoserie nu som adresserar valet. Valvaka heter den. Och rubriken för idag är: kan vi gilla olika om kyrkans främlingsfientlighet? Och jag misstänker att en del av er liksom har trott eller tänker att jag nu ska hålla någon slags predikan mot SD. Men det kommer jag inte göra, och det var heller aldrig tanken med den här rubriken. Utan syftet med den här predikan är istället att uppmana oss alla att älska våra politiska fiender. Alltså oavsett vilken partifärg de har, om de är röda, gröna, blå eller gula. Att älska dina politiska motståndare och fiender. Alltså de som utifrån din ståndpunkt, din partisympati är en främling. De som inte tycker som du. Alltså temat är att kunna älska den som är olik dig, den som inte tycker som du, den som i dina ögon är en politisk främling. Det är temat för den här predikan. Och innan vi liksom griper tag i detta så är det viktigt att säga att bara för att någon har en annan politisk ståndpunkt så behöver ju inte det betyda att den personen blir en fiende. Vilket ju den här veckan har visat med John McCain. Den har följt med i nyheterna. Den här republikanska senatorn som avled här och som begravdes igår i USA. Och som i sin politiska motståndare Barack Obama igenkände en vän. Jag la upp ett klipp på Facebook för någon timme sedan här där George Bush med fru och Barack Obama med fru sitter bredvid varandra på begravningen, och George Bush skickar vidare en karamell till Obamas fru. Alltså bara för att någon har en annan politisk ståndpunkt till ett annat parti så behöver inte det betyda att den är en fiende. En fiende är det någon som är fientlig, någon som visat illvilja och hat. Det är vad en fiende är. Och att omsluta en sån person med kärlek, liksom att älska en person som har visat en fientlighet, det är ju inte någonting som bara händer av sig själv, utan det är ju någonting man måste bestämma sig för. Och det här ska vi fundera då en stund på. Det finns också ett annat underliggande tema i den här predikan, och det är att påminna oss om att tänka kristet kring ondskan eller synden. Så det är också ett tema för den här predikan. Och dagens text som jag har valt för den här söndagen, det är från Lukas 6, bara två verser. Kommer upp på väggarna. Lukas 6, vers 27. Men till er som vill lyssna, säger jag, älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Sen fortsätter den här texten och liksom beskriver ytterligare den här kärleken till fienden. Men vi stannar där. Och jag vill i början haka tag i det här första uttrycket. Men till er som vill lyssna. Men till er som vill lyssna. Alltså kyrkan är ju en plats för oss som vill lyssna till Jesus. Kyrkan är inte till för alla, utan vi är en gemenskap för dem som vill lyssna. Och lyssna betyder inte här bara höra, utan också att liksom lyda, att följa. Att låta sig påverkas av Jesus. Och då säger Jesus, men till er som vill lyssna, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er. Och även om det är så att kyrkan är en plats för oss som vill lyssna, så vet ju vi som har varit kristna ett tag, eller du som har varit kristen ett tag, att det kan ju vara lite si och så med det här att vilja lyssna. Jag var med på en ledarsamling här i kyrkan i torsdags där jag tog upp detta. Vad är anledningen till att vi ibland inte följer buden? Ni vet, kyrkans uppdrag är ju beskrivet i Matteus 28, liksom missionsbefallningen. Alltså gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och hur gör vi lärjungar? Jo, genom att döpa och genom att lära dem att hålla buden. Och då ställde jag frågan, vad är anledningen till att vi inte håller buden? Så det finns ju vissa bud som vi är bra på att följa. Det finns ju andra bud som vi kanske är mindre bra på att följa. Och varför följer vi inte dem? Och så fick man liksom sitta i grupper och fundera på, vad är den primära anledningen till att vi inte följer buden? Och kommer upp tre punkter där på väggen. Det ena är ju okunskap. Att vi helt enkelt inte känner till vilka buden är. Då behöver vi ju ägna tid åt liksom bibelstudier, studera vad är det här för bud, hur ska vi handla som kristna. Det andra är ju ovilja. Ja, men vi vet vilka buden är, men vi vill inte följa dem. Och då behöver man jobba med motivation. Och det är ju vi predikanter ibland lite slarvigt bara genom att säga, det här är viktigt. Men man kanske behöver gå djupare än så för att jobba med motivationen, för att vilja följa buden. Det tredje är ju oförmåga, det vill säga man vet vilka buden är liksom, och man vill följa dem, men man förmår inte. Liksom. Och så kan det ju vara med det här med älska sina fiender, alltså man vet vad det står, liksom. Det är ganska klart. Och man vill följa Jesus, men alltså... Och jag tror att det här är en viktig fråga. Alltså när vi håller på med lärjungaträning, att fundera på vad är anledningen till att vi, alltså vi som sitter här inne, inte alla andra, alltså när vi inte följer buden, vad beror det på? Och svaret är ju, det är ju en slags kombination av det där. Det är inte bara, man kan inte bara, det här är anledningen, utan det är en kombination. Men om vi då funderar kring dem där ute då, som inte tillhör den här församlingen. Varför finns till exempel nordiska motståndsrörelsen? Varför finns det nazister? Jag tror att vi ändå kan här inne enas om att de följer inte buden. Alltså det här är inte förenligt med en kristen tro. Alltså varför finns nazism? Kanske såg du Uppdrag granskning i veckan som handlar om alternativhögern. Liksom, hur har du folk resonerade om ett nord... Ett Europa, ett Nordamerika bara för vita. Alltså, var kommer det här ifrån? Är det för att de tänker fel? I så fall är ju lösningen, om det är så att det finns nazister. Nu är vi inne på den här frågan, alltså tänka kristet kring ondskan. Alltså... Varför finns det nazister? Är det för att de tänker fel? Ja, men då är ju liksom lösningen på det, det är ju debatt och samtal och kunskap. Och om det är så att liksom botemedlet mot ondskan är samtal och debatt och kunskap, då behövs det ju ingen frälsare. Då behöver vi bara en lärare som liksom undervisar oss om den rätta vägen, som berättar så här är det. Och Jesus, han är ju en lärare också. Han undervisar, ger oss bud och säger så här är det. Liksom. Det här är sanningen. Men han är ju också en frälsare. Och då kanske du tänker, nej, men han är ju frälsare för att han liksom förlåter oss för när vi har handlat fel. Han dör en ställföreträdande död så att vi liksom blir av med skulden. Och vi brutit mot de här buden. Och det är sant, men inte hela sanningen. För att Jesus kom för att ondskan eller synden är en kraft. Inte bara felaktiga åsikter. Synden och ondskan är en kraft som verkar i våra liv och som vi behöver hjälp. Alltså det finns nazister, absolut, för att de har fått saker om bakfoten. Men det finns också nazister för att vi är slavar under onda begär. Så beskriver Bibeln. Mänskligheten är slavar under hat, under vrede, själviskhet, girighet och våld. Och när det liksom får utlopp, då kan det uppstå sådana saker som nazism. Och det här slaveriet under synden, under onda begär, det påverkar alla de här tre punkterna som vi hade uppe här. Alltså just för att synden finns som en kraft som verkar i våra liv gör att vi blir förblindade så vi inte kan se buden. Alltså det som kanske vi tycker är självklart, det här med alla människors lika värde, det är inte så himla självklart när man är en slav under det här onda begäret, under egoism. En högmod liksom. Vi vita är bättre än andra. Man ser inte buden. Men synden som kraft påverkar också vår vilja. Vi vill inte det som är gott. Och det påverkar då vår förmåga. Även om vi ser det rätta, vi vill göra det rätta, så förmår vi ändå inte göra det rätta. För att synden är en kraft i våra liv. Och jag tror att vi behöver påminna oss om det. Att synden inte bara är en skuld som ska förlåtas, utan det är en kraft som ska besegras. Därför kom Jesus som en frälsare. För att hjälpa oss med de onda begären. Det räcker inte med debatter, det räcker inte med demonstrationer, det räcker inte med pekpinnar och lärare. Och det är Gamla testamentet liksom ett bevis på. Där har vi Mose som liksom pekar ut den här rätta vägen. Liksom. Han är läraren. Och sen kommer det profeter som påminner om att kom ihåg vad Mose sagt. Liksom. Det här är förbundet. Men det räcker inte. Det räcker inte med lärare. Det räcker inte med profeter. Och då finns det profetier i Gamla testamentet som talar om ett nytt förbund. Där det kommer någonting mer. Och det är framförallt Jeremia 31 och Hesekiel 36, så här nyckeltexter för att kunna förstå Nya testamentet. Och vi ska läsa från Hesekiel 36, hoppa rakt in när det pratas om det här nya förbundet, vers 25 och framåt. Och nu hoppar vi rakt in då, liksom, i det här nya som Gud ska göra med det här nya förbundet. Liksom, när Israel förmår inte hålla förbundet, jo, för att de är slavar under onda begär. Alltså, de orkar inte, de kan inte. Och så säger Hesekiel så här, eller Gud genom Hesekiel: sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er och jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Så det som sägs här är att det kommer komma något nytt där Gud kommer göra saker i vårt inre, ge oss ett nytt hjärta. Och hjärtat, det är ju platsen för viljan i Gamla testamentet. En ny, liksom ett nytt hjärta, en ny välja, vilja, en förmåga att göra det som är rätt. Alltså Gud själv ska se till så att vi kan hålla buden. En sån sorts frälsning kommer komma. Och Nya testamentet menar då att nu lever vi i det här nya förbundets tid, men den här frälsningen är en slags redan nu men ännu inte. Alltså vi har blivit frälsta från synden och ändå syndar vi. Men vi samtalar om detta i det här förkunnarteamet som planerar den här predikoserien, så funderar vi också på om Romarbrevet 6 skulle kunna vara en lämplig predikotext. Och det skulle kunna vara om jag har redan predikat över den här i Johannes kyrkan, så skulle det bli lite tjatigt. Men det talar just om detta att synden är en slavdrivare, en ond kraft. Men genom dopet så blir vi fria från den här slavdrivaren. Men syndens vanor sitter fortfarande i. Alltså vi är frälsta redan nu men ännu inte. Liksom. Vi har fått hjälp liksom, i och med dopet, genom tron, genom Jesus. Så vi är slavar under synden. Det betyder inte att vi är helt genomruttna, att vi liksom är helt oförmågna att göra bra saker. Alltså, det finns absolut människor som inte är kristna, liksom, som inte är döpta, som gör bra saker. Men synden finns där. Och det gör att vi har ett eget ansvar. Alltså nazister har absolut ett eget ansvar för det man gör. Men man är samtidigt då slavar under det här onda begäret. Under högmodet och själviskheten som man liksom fått eskalera så att man tänker sig att den vita rasen är överlägsen. Och har rätten att göra liksom massa saker. Att man tänker att man till och med kan utrota andra människor. Alltså man är slavar under onda begär och därför kan man inte tänka klart. Det går inte alltid att debattera i ett sånt läge. Och om man liksom tänker på det här sättet, påminner sig om detta, att ja, vi människor är oförmögna att göra det som är rätt många gånger, då blir det mycket enklare att älska sina fiender. För att då kan man liksom, man behöver inte börja i den här kärleken, utan man kan ju börja i medlidandet. Att se att ja, men det här är människor som hamnat under onda krafter. Och så kan man känna medlidande och kanske till och med ömhet. Och se att det här är slavar under synden. Men för att kunna göra det, för att kunna känna medlidande med en nazist, då behöver man ju upptäcka sitt eget slaveri. Det är det som är medlidande, som man kan känna med någon. Alltså, jag är också slav under synden. Och då är frågan liksom, har du upptäckt det? Är det en erfarenhet i ditt liv? Att ja, det finns en ond kraft i ditt liv som drar, liksom, gör dig oförmögen att se klart, att göra rätt. Har du upptäckt det i ditt eget liv? Eller tänker du att du är förmögen liksom, att följa buden? Och en alkoholist säger ju alltid, ja, men jag kan sluta när som helst. Tills man försöker. Det är då man upptäcker att man är fast. Och då är frågan, har du försökt att sluta synda? Det är när man verkligen försöker med det som man upptäcker att man är fast. Så om du inte har upptäckt ditt slaveri ännu, så men har du försökt? Har du liksom tagit det här på allvar? Har du rannsakat ditt liv liksom, inför den här syndabekännelsen som vi bad liksom? Går man in i en allvarlig samvetsgranskan, försöker man göra det som är rätt, då upptäcker man sitt slaveri. Jag är ibland ute och föreläser om bikt. Alltså, vad är bikt? Historien om bikt. Och så brukar jag liksom förespråka bikt. Jag tycker det är en bra idé. Som en del i lärjungaträningen. Och då brukar jag lyfta fram Frank Mangs, om vi får upp honom här, som jag läst mycket om. En känd evangelist, känd gestalt i svensk kristenhet. Han predikar både i, han kom från Finland, Österbotten, flyttade till Sverige på 20-talet. Han predikade både i Finland och i Sverige och Norge och bland svenskar i USA. Och då finns det ett citat av honom, eller i en bok om Frank Mangs från 1957, där han får frågan av en annan evangelist som heter Bertil Paulsson. Och Bertil Paulsson säger att du ofta har talat om behovet av biktfäder. Det tycker jag är intressant. Fanns det någon frikyrkonisse på 50-talet som ofta talar om behovet av biktfäder? Och så säger Bertil Paulsson, kan du inte ge liksom, din bild av en idealisk sådan? Och jag tänkte att vi skulle läsa hans svar. Det är ett långt citat här, men det finns jättemycket intressanta saker där, som har just det här med medlidande att göra. Att kunna känna medlidande med andra syndare. Och vi bara parentes att han talade också om biktmödrar. Det kommer sen. Vi ska inte läsa hela hans svar. Så att Frank Mangs tänker sig inte bara biktfäder utan också biktmödrar. Så vi läser. Kommer upp här på väggen. Ja, då skulle jag först vilja säga att biktfäder inte tillverkas på fabriker. Det är typiskt Frank Mangs sätt att uttrycka sig. De fabriceras inte ens på predikantseminarier och universitet. De måste födas till detta ämbete. Födas genom en djupgående och radikal kris. Biktfadern måste uppleva sin synd för att kunna hjälpa andra syndare. Jag menar inte att han nödvändigtvis måste praktisera all tänkbar synd, för det vore ju fruktansvärt. Men han måste lära känna sig själv så fullständigt att han i sitt eget innersta upptäcker synden i tendens. Även där den inte gått över i praktik. Om vi bara stannar här en stund. Det här är någonting som Frank Mangs skriver om på flera ställen. Att någonting han använder själv i själavården. Att upptäcka att jag bär alla synder i mig. I dess tendens. Alltså jag kanske inte har mördat någon. Men jag har känt hat, jag har känt vrede. Och jag vet vad det är, liksom, om det skulle få fritt utlopp. Har du lärt känna dig själv på det sättet att du kan se att jag bär den här kraften i mig? Och så säger han något annat viktigt här. Och han måste äga så mycket sunt förnuft att han kan räkna ut vart den syndiga tendensen kunnat föra honom om inte en barmhärtig Gud och lyckliga omständigheter hållit honom tillbaka. Detta är nödvändigt, ty annars kommer han stå så som främling inför den. Som i praktiken upplevat syndens sataniska makt. Han måste ha sett sitt eget fördärv så fullständigt att han fri från all farisism kan ge sig ut i ett heligt medlidande. Här har vi detta med medlidande. Med sina olyckliga barn. Den biktande måste intuitivt förnimma att biktfadern är en människa som förstår honom och som ömmar för hans väl. Alltså här hittar vi en del nycklar till hur vi kan liksom älska våra fiender. Jo, genom att säga att det här, vi är båda slavar under synden. Och jag kan tacka Gud för att jag liksom lyckliga omständigheter och en barmhärtig Gud har beskyddat mig från att hamna i det här. På min väldigt lilla skola där jag gick som barn så gick en av ledarna i högerextrema rörelsen idag. Jag förstår varför det blev så. Och kan tacka Gud att jag fick finnas i bättre omständigheter än vad han fick. Det fråntar inte människors ansvar. Men kan du känna medlidande med dina fiender? Man behöver inte tycka om sina fiender. Och det är heller inte meningen. Alltså, tycka om och gilla är inte synonymer till älska. Men det har ju nästan blivit det liksom. Jag älskar pannkakor. Ja, men det gör man. Man tycker om pannkakor. Man älskar inte pannkakor. Älskar är någonting annat. Och alltså, vi ska inte tycka om det som våra fiender gör. Vi ska inte tycka om synden. Men att älska, det handlar om att visa godhet. Det är ju så Jesus liksom definieras. Att älska sina fiender innebär att liksom vara god mot dem. Göra bra saker mot dem. Och det är bara så en människa kan förändras. Alltså vi har det här ordet från Romarbrevet 12 och 21. Jag vet inte om det kommer jag att titta. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och att älska sina fiender innebär ju då enligt Jesus att göra gott mot dem som hatar oss. Att välsigna dem som förbannar. Det betyder inte att det är fel att debattera. Att debattera är inte synd. Inte heller att förmana någon som säger det är fel. Liksom. Det får man göra. Frågan är om det hjälper. Men när de här förmaningarna liksom, i vår debatt och när vi är ute och demonstrerar, om det går över i hat och vrede, ja, då har den här debatten grumlats. Och det här med vrede är lite klurigt, för att Paulus säger vid något tillfälle att liksom, grips ni av vrede så synda inte. Alltså, synd i sig inte en vrede, och samtidigt säger han på andra ställen att vi ska göra oss av med all vrede. Och sen så säger Jakob i kapitel 1, vers 20, att det är bara Gud som är i stånd att vara heligt vred. Alltså människans vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Så det här med när vi som känner vrede över orättvisan, vrede över ondskan, då är det viktigt att gå in i valvaka. Jag kan känna det själv liksom. Nu, det finns så mycket som man kan bli så upprörd över. Att när kyrkan håller valvaka, då gör vi det med samvetsgranskan liksom, och försöker se, är det så att den här vreden har liksom släppt in saker som faktiskt är synd? Alltså att vara arg i sig är inte en synd, men det är väldigt, väldigt lätt att hamna i synd när man är arg. Därför måste man liksom hålla valvaka. Och tänker jag, be liksom. Gör du det i bönen här, så hjälp mig att bryta med synden, att kunna se vad som är synd. Det är så lätt att vara förblindad. Alltså i valtiden nu liksom, hjälp mig. Hjälp mig att se min synd och att omvända mig från den. Att älska sina fiender kan tyckas omöjligt. Men för den som tror är allt möjligt. Jesus kan förvandla oss, för han är en frälsare som kan liksom göra det omöjliga i oss. Att vi kan faktiskt känna ömhet, medlidande med syndarna. Utanför församlingen och i församlingen. Och att till och med kunna göra gott. Och till sist vill jag bara ta med i någon slags reflektion kring det här, när vi ändå är inne på det här med nazism. Det här som folk skanderar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar. Alltså, inga nazister på våra gator. Vad menar vi när vi säger så? Inga nazister på våra gator. Men det ser ni på den här serien Tannbach. En tysk miniserie som jag har sett igenom nu. Det finns 2 säsonger på SVT Play. Det handlar om en liten by på gränsen mellan Östtyskland och Västtyskland. Och de här 2 säsongerna då skildrar 1945 till 1968. Och nazisterna talar ju om judar som ogräs, som man liksom skulle ta bort och rensa ut. Och så får man då se hur liksom nazisterna fängslas, och så kommer kommunisterna då i det här östtyska delen av det här området. Och de sätter också upp affischer som handlar om ogräs. Fast då är ogräsen nazisterna och klassfienden och antikommunisterna. Och då är det någon dam som bara fått utloppa: det är ju samma retorik, ser ni inte det liksom? Det är precis så som nazisterna gjorde. Det vore ju fantastiskt om det inte fanns nazister. Och de kanske inte borde få demonstrationstillstånd. Men vad menar vi när vi säger inga nazister på våra gator? Alltså hur skulle det låta om vi sa inga svarta på våra gator? Inga judar på våra gator? Inga muslimer på våra gator? Eller någon skulle säga inga kristna på våra gator? Vi vill ju att det inte ska finnas nazister, men nu gör det. Och vad händer i dem när vi ropar så? Det är bara en fundering. Jag vet inte, jag är inte klar med den funderingen. Jag bara kastar ut den så. För jag tänker det här ordet, alltså, låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Alltså bli inte som de du bekämpar. Det var vad jag ville skicka med. Jag tänker att jag framförallt behöver det själv. Liksom. En vecka kvar på val, den här valrörelsen. Vaka på ditt hjärta. Vaka på ditt hjärta. Och kom ihåg Jesu ord. Alltså till er som vill lyssna. Säger jag, älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er och skymfar er. Låt oss be. Herre, tack för att du är en barmhärtig och kärleksfull frälsare. Du vill rädda oss från det onda. Hjälp oss att vara ett salt och ett ljus i den här världen. Och när vi misslyckas med det, så tackar jag dig för att du liksom förmår dra upp oss ur dyn. Och ställa oss liksom på klippan och låta oss få bli staden på berget. Herre, så vi vill be just nu för de som är våra fiender, de som vi har svårt för. Herre, vi vill att de ska omvända sig. Komma på bättre tankar och också göra det som är rätt. Vi ber för den politiska debatten. Vi ber att det inte bara ska bli käbbel, utan att man ska kunna samarbeta. Att det inte bara skulle vara fullt av motståndare i politiken, utan att vi också skulle få kunna se vänskap över partigränserna. Och så du ser vår rädsla för liksom onda krafter, högerextrema krafter som ökar i vårt land. Herre, hjälp oss att kunna tackla det på ett kristet sätt. Hjälp oss att kunna förmana, att kunna debattera, att kunna stå upp för det som är rätt och samtidigt inte liksom fastna i hat och ovilja. Förbarma dig över oss. Du som är en frälsare för alla människor. Amen.